Välkomna till Lotta och samtalet. I mitt radioprogram Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol så träffar jag ju många olika människor. Och ibland så har jag förmånen att få träffa dem lite längre. I Lotta och samtalet får du höra hela mötet med några av mina gäster. Lite mer och extra allt helt enkelt. Och i det här samtalet så möter jag Mats Sundin, en av världens största och mest framgångsrika hockeyspelare genom tiderna. Jag mötte honom innan han skulle iväg på veteranmatch i Toronto och vara med om att tre svenskar väljs in i Hall of Fame. Det blev ett samtal om livet, perspektiv på detsamma och varför han tackar nej till Let's Dance. Pratar du lite för att bara höra så att det är bra?
1, 2, 3, 4, 5.
Det där blir jättebra det.
Är det? Mm.
Ja. Då kör vi. På söndag så smäller det. Mats Sundin, är du taggad?
Jag är redo.
Ja, välkommen till Halv tre med Lotta Bromé.
Tack.
På söndag, vad ska vi säga? Hockey Night in Canada, eller ska vi kalla det för någonting annat? Legends Classics, det håller på i 4 dagar. Vad är det som sker i Toronto?
Ja, det är ju så att Hockey Hall of Fame ligger ju rent fysiskt i Toronto. Hockeyns huvudstad får vi nog säga ändå i världen. Så att nu är det dags för de nya spelarna och även byggare, olika kategorier väljs in nu i Hockey Hall of Fame. Så det är en stor helg som startar med fredagen, en riktig seriematch. Toronto Maple Leafs möter Pittsburgh Penguins och sen avslutas på måndag där man har en formell, den här ceremonin då, där de här olika personerna väljs in i Hall of Fame.
Mm. Visst är det 10 år sedan du valdes in just i år?
Stämmer.
Ja.
Tiden går fort.
Det gör den. Hur var den där dagen? Hur minns du den?
Ja, alltså det är otroligt stort. Och man tänker väl när man har avslutat sin karriär att det är inte så mycket man funderar på såklart om man ska få komma med i Hall of Fame eller inte. Men när man väl får ett samtal, det är en stor kommitté, jag tror att det är 25-30 personer ur hockeyindustrin, det är från media, det är gamla tränare, ledare, före detta spelare, så måste man få 75% av rösten och det är hundratals spelare varje år som kan man säga är möjliga för val. Mm. Så att bli en av de fyra då är ju en fantastisk ändå ett erkännande för ens karriär och att man har bidragit med någonting till ishockeyn i stort. Så att det är en otroligt fin helg för de här som blir invalda.
Och grejen var ju att vi hade en svensk invald innan dig och det var Börje Salming. Sen tog det ganska lång tid innan du kom och blev invald.
Ja, och det där är väl, det får man titta tillbaka på svensk ishockey också. Börje Salming var ju verkligen den som banade vägen kan man säga för europeer och för svenskar igen. Det var en väldigt, har varit en väldigt konservativ bransch i ishockeyn i Nordamerika. Man har varit rädd om sina egna jobb i Kanada och USA i NHL och så kommer det en massa europeer och tar våra jobb som spelare. Mm. Och det var inte så populärt. Men Börje Salming var ju verkligen den som visade att från Sverige kan vi spela väldigt fin ishockey. Han var en fantastisk ledare och en bra människa är. Och det är väldigt, väldigt, var väldigt uppskattat. Och det banade vägen kan man säga för den här generationen med Peter Forsberg och Lidström och några andra innan oss att komma till NHL.
Mm. Du var väldigt rörd där när du tog emot det här.
Ja, det är fantastiskt som jag sa. Och jag vet inte, men det finns en massa olika branscher som har den här typen av Hall of Fame så att säga, musik, och det finns inom alla olika branscher, men det är ett väldigt fint erkännande ändå för det är så många kunniga människor som har följt ishockeyn under så många år som nominerar och väljer de här personerna, så att det var väldigt kul och det är någonting man har med sig resten av livet också efter hockeyn.
Och sen så pensionerades din tröja också och skulle hissas upp i taket. Alltså du har varit med om hur många hyllningar som helst, det är så roligt. Det är så typiskt Kanada på något sätt också. Vi hyllar det som hyllas kan och bör faktiskt.
Ja, de är ju duktiga på det. Nu såg jag faktiskt på sporten här igår att jag tror både Malmö, det var Häcken som hyllade en spelare. Som hade, så att vi kanske blir bättre på det i Sverige också, men det är väldigt fint att ge några extra minuters applåder eller någonting fint för dem som har varit väldigt länge i en klubb, oavsett om det är fotboll i Allsvenskan eller i NHL, och i Nordamerika har man nog varit väldigt duktig på det länge, både USA och Kanada, att hedra sådana som har varit trotjänare för en klubb eller för även en liga och jobba hårt under lång tid, och det är fint.
Det har ju blivit staty också. Vi tar upp allt. Du har blivit staty 2015, Legends Row.
Ja, och men det är roligt. Och jag hade mina barn, vi ska åka nu hela familjen dit här i helgen, så det blir kul. Och min dotter sa det till mig här, nu ska vi se, kan vi titta på statyn, pappa? Ja, vi ska ta ett kort där, sa jag. Men det är roligt. Och det är samma sak där, många stora idrottsklubbar i Nordamerika har någon typ av arrangemang utanför ishallarna, och Toronto har då Legends Row där man har några av de utvalda i historien som har representerat klubben som får vara med där. Där finns jag med, det är jättekul.
Ja, har du någonsin lagt armen om dig själv där och känt?
Ja, jag har stått där, och jag och Börje Salming, vi fick våra statyer samtidigt, så det var en väldigt fin ceremoni med våra familjer där utanför ishallen när de avtäckte statyn. Mm.
Du, hur gick det med 50-årskalaset förresten? Fick du några semlor eller?
Ja, det var ju mitt i pandemin, mitt 50-årskalas. Men jag ska berätta, på tal, vi ska ju prata mycket om ishockey. Så låg jag i soffan hemma och det hade inte hänt så mycket. Och jag låg i mysbrallor, och så ringer en kär granne och säger, du, jag ska behöva hjälp att åka upp till bensinmacken och hämta någonting. Och då tänkte jag direkt, det var liksom 8 en lördagkväll, det lät väldigt konstigt. Men då hade vi några grannar som hade ordnat, faktiskt spolat isen ute på sjön utanför, där var i februari. De hade ritat hockeylinjerna med rörlinje, blålinje, full is med matchställ och allting. Och så hade vi till och med en nationalsång där ute i februari då för ett tag sedan. Så att det var väldigt fint. Så det var en hockeymatch på min 50-årsdag med vännerna. Väldigt lyckat.
Det var kul.
Sluta 3 på natten, gjorde hockeymatchen.
Jaha, ja.
Det är bra.
Det är bra. Fortsatte den inomhus hockeymatchen?
Nej, jag gjorde inte det. Utomhus.
Till klockan 3?
Ja, det är bra.
I februari?
Ja, i februari.
Men du är ganska van att vara ute på isen på vinterhalvåret, kan jag säga.
Absolut.
Mm. Ja, men jag tänkte på när du var liten, för visst var det en sjö precis där du bodde?
Ja, väldigt sån här klassisk, skulle jag säga, uppväxt, och man frågar hur, och det är en fråga man får ofta, vad är det som har gjort att man kanske har blivit en bra ishockeyspelare, men en storebror som var intresserad av all möjlig sport. Jag kommer från en idrottsfamilj, och mina föräldrar tittar ännu mer på idrott idag än vad jag gör till exempel, men en nära tillgång till en sjö, där började åka skridskor. Spela landhockey och hållit på med massa olika sporter i hela uppväxten, och inte bara ishockey utan fotboll och band och allt möjligt. Så mycket lek som barn, såklart. På is.
Ja, så låg det låg någon sjö där du växte upp i Sollentuna, har förstått. Va?
Ravalen heter sjön, och mina föräldrar bor kvar där ute i Sollentuna, och vi var ute på isen här med mina barn förra vintern. Vi hoppas det blir is i år igen. Mm. Och det är ganska kul. Men just den här spontaniteten, det som kanske saknas lite då med barn och ungdomar, som jag tror när vi växte upp var det vanligaste.
Mm. Din pappa brukade skotta där? Banan.
Han har skottat mycket. Och vi stod och väntade. Vi stod och väntade på att banan skulle bli klar.
Men hjälpte ni aldrig till att skotta?
Ja, vi kan ha hjälpt till någon gång, tror jag. Men det var ju väldigt fint då när liksom grannskapet på den tiden kom ner, och du vet, det var 2 kanaler på tv. Det var ingen som, där satt mamma och pappa, och då var det ut och leka på olika sätt. Mm. Och det bidrog väldigt mycket till min karriär, tror jag.
Du är fascinerad av det här med arv och miljö, och hur mycket man rör sig när man är liten, hur det påverkar en i vuxenlivet. Det är spännande. Sundin Fellowship, tänker jag på.
Ja, och det var väl någonting när jag flyttade hem till Sverige. Jag hade ändå fått ut så otroligt mycket av någonting som det fortfarande är för mig idag. Ishockey är en lek, det är en sport. Och att jag fick ut så otroligt mycket av den, och det gäller både finansiellt men på alla sätt. Erfarenheter, livserfarenheter och möten med människor. Och på något sätt kunna ge tillbaks till både i Kanada då, där jag spenderat hela min karriär i NHL, men även till Stockholm där jag är uppvuxen. Och då har vi skapat ett Mats Sundin Fellowship med Karolinska Institutet och med University of Toronto. Och vi delar ut, nu har vi inte gjort under pandemin, men vi ska dela ut under de här närmsta 12 månaderna ett Sundin Fellowship, och då finansierar vi doktorander, deras postdoc-studier, och det är även ett utbytesprogram, så den som får det här från KI får resa till och göra sin postdoc-studie i University of Toronto i Toronto och vice versa.
Och det handlar just om det där, vad får vi för hälsa som vuxna och hur har vi haft det som barn?
Ja, och just mitt område, nu är jag fokuserad på de första 2000 dagarna i en människas liv. Det händer väldigt mycket då som påverkar oss resten av livet, alltså upp till man är 5 år, levnadsmiljö och sånt. Och forskningen då, där vi försöker hitta våra doktorander, ligger inom det området. Och det kan man allt från stamcellsforskning till någonting annat, men väldigt kul.
Mm. Det där med att besöka sjukhus och så, det hade de ju väldigt tydligt i Toronto, och det har de i många idrottsklubbar i just USA och Kanada. Mm. Hur var det liksom att göra de här besöken på sjukhusen?
Och jag vet att man har blivit bra med det i Sverige också. Jag vet att Djurgården Hockey gör sådana besök, och säkert andra föreningar också.
Mm.
Men det var väldigt bra, tror jag, för unga killar som vi var när man spelade NHL. Man är mellan 20 och 35, tjänar väldigt mycket pengar. Så var klubbarna väldigt duktiga på att se till så att man också tog ett socialt ansvar och var ute och träffade människor i samhället. Det kan ha varit skolor i områden med mindre förutsättningar för ishockey eller barnsjukhus. Mm. Så jag hade en nära relation med Sick Kids Hospital, som är ett stort barnsjukhus i Toronto. Och väldigt viktigt faktiskt när man är mitt upp i en, som man själv kan tycka, viktig idrottskarriär. Och, men att få komma in och träffa barn, ungdomar, folk som jobbar inom sjukvården, gör ett fantastiskt jobb med, om man nu får säga det, riktiga problem och möter riktiga utmaningar. Så att det var väldigt bra, och där är de väldigt duktiga. Och det bidrog faktiskt till att gjorde den till förhoppningsvis en bättre människa, men också hjälpte den i karriären.
Mm. Det var svårt sjuka barn, pratar vi om nu, som ändå kämpar på.
Absolut, och precis, barn som man visste kanske inte hade så långt kvar att leva. Men det var väldigt blandat, allt från ett benbrott till svåra cancerdiagnoser och allt möjligt.
Mm. Vad sa de när ni kom då?
Ja, det är väl det som det blir väldigt surrealistiskt där. Och det är nästan så att de inte tror att det är sant när just NHL-spelarna som de följer på TV kommer in. Och många barnen är ju allt från 3 år upp till tonåringar. Vissa är superhockeyintresserade. De kanske har spelat hockey själva och varit tvungna att avsluta karriären på grund av sjukdom. Så att det är en otroligt fin impact också, ser man ju när man är ute och träffar barnen. Och även, jag tror lika mycket för personal som jobbar på sjukhuset, så är det också ett avbrott från vardagen som jag tror både fysiskt och psykiskt är väldigt jobbigt att vara i. Både för de som jobbar på barnsjukhus och även för de som är patienter och familj.
Men just när man träffar barn som har en svår sjukdom, de är alltid så modiga, tycker jag.
Ja.
De vågar liksom leva ändå.
Ja. Och jag tror, när man tittar tillbaka på det här, så var det otroligt givande för en själv faktiskt, precis som jag sa, att man tror någonstans att du är i en, man är, så, och man är under en väldigt press som spelar i NHL, och du, klart, du tjänar väldigt mycket pengar, men det ställs också otroligt höga krav. Men det blir en sån otrolig reality check att komma in och möta faktiskt föräldrar, personal, barn som jobbar och kämpar ibland för sina liv, men med en otroligt viktig del och ett fint jobb som jag tror att de har gjort under många år där, och jag vet att många klubbar i Sverige också gör jättebra.
Mm. Du är nästan rörd när du pratar om det där, känns det?
Ja, jag tycker det är viktigt. Det är många sådana saker man inte tänker på och som man kanske reflekterar mer på också efter sin karriär, som är det är sånt otroligt tempo när man är spelare också, så att man åker till barnsjukhus och sen är det match nästa dag och allt rullar på. Men det är fint. Det är många fina saker som klubban engagerar sig i, som man får chans att ta del av.
Minns du något speciellt möte, något särskilt möte med något barn? Eller?
Ja, och jag har faktiskt mailkontakt sporadiskt med föräldrar, med en pojke som gick bort i en cancersjukdom som var strax utanför Toronto, som jag träffade på barnsjukhuset. Så att, och det hänger ju, alltså det här är ju liksom 15 år sedan, så att det finns möten som hänger kvar. Ja, det var en väldigt bra del av, kan man säga, NHL-karriären faktiskt, att få ta del av det.
Var du klar på, medan du höll på där och spelade, vad du skulle göra efter karriären, eller är man så fokuserad på det man håller på med i nutid?
Nej, det var jag absolut inte, utan jag tror när man börjar mot slutet på karriären, när man kommer över 35, då börjar man ändå inse, vad ska man säga, professionell idrott för kvinnor och män, vi har liksom ett litet ett fönster så att säga som är karriären rent biologiskt, så är det så. Och i och med att jag spelade, jag slutade när jag var 38, så de där sista tre åren där, då är det ändå så att de nya killarna som kommer in i ett NHL-lag, de är mellan 20 och 22. Själv kanske man vill gå och äta middag någonstans. De spelar tv-spel.
Det, och där sitter du.
Där sitter jag.
Vill gärna ha två kanaler på tv så jag slipper välja.
På ett hotellrum i Edmonton. Och då börjar man känna, nej, nu är det kanske min tid att flytta på mig här och släppa fram ungdomarna. Så man fasas ut väldigt naturligt. Och det är klart, på slutet så funderar man väl lite på. Den stora saken för mig var väl om man skulle bo kvar i Kanada efter nästan 20 år där, eller om man skulle flytta hem. Men både jag och min fru är nära våra familjer, så det var ändå ett ganska enkelt val att flytta hem till Sverige och sen försöka då hitta någonting man ska hålla på med.
Zlatan då, han är väl undantaget som bekräftar regeln, antar jag, med att sluta när man är 38 eller 35.
Ja, men precis. Men som jag sa, det finns ju unika fall, och jag vet Niklas Lidström spelar ju några år till. Mm. Det är klart det går att spela upp i åldrarna också.
Vad heter han, tjecken som alltid spelar?
Jaromir Jagr.
Ja, hur gammal är han?
Han slutade i år. Han är 50.
Han slutade i år, på NHL.
Nej, han spelar i Tjeckien nu.
Ja. Han slutar i år.
Ja, jag tror det. Han spelat när han var 50.
Och du är inte ett dugg avundsjuk?
Nej, jag är inte avundsjuk. Jag känner nu också att man har... Det är lite förslitningsskador som kommer med tävlingsidrott. Mm. Så att...
Hur sliten är du då? Hur är du med dina knän och huvudet och allt?
Ja, men peppar, peppar. Inga symptom idag egentligen. Utan jag har lite grann... Man har ju förslitningsskador i nacken. Mm. Det har jag bekräftat, och även i ländryggen.
För att man står ner och tekar, eller vad
då?
Ja,
jag tror också att det är, tränar man 3-4 timmar varje dag under så lång period. Mm. Skridskoåkning är en ganska onaturlig rörelse, så höfterna är ju slitna. Så att allmänt sånt, jag har lite nedsatt syn på vänster öga. Om du ser det så sitter också vänster öga. Det har liksom åkt ner lite i okbenet. Fick en puck där under karriär.
Oj.
Men jag hade ändå tur under min karriär. Det var ingenting som hotade karriären, så att säga, av de skadorna jag hade. Men man inser ju nu, efter när karriären är slut, så inser du snabbt att det är ingen friskvård att hålla på med elitidrott, det brukar jag säga. Utan det är klart att det blir en... Du sliter mer på leder, knän, höfter, axlar, nacke och sådär.
Så hur tränade du inför matchen på söndag nu då?
Jag har faktiskt åkt på Ritorp nu 3-4 gånger här. För jag har inte varit på is på några år här nu. Men nu tänkte jag måste vässa formen lite här när jag ska spela.
Hur var det då?
Spela. Det kändes bra. Det kändes faktiskt. Det är lite som, har man spelat så mycket ishockey som jag har gjort, det är lite som att simma eller sådär. Där det sitter i.
Cykla liksom. Ja. Har man en gång lärt sig så bara...
Så är det.
Kommer du tacklas i den här matchen? Eller vad har ni för krav på folk som är med här?
Sådär, det är väl ganska klassiska veteranhockeyregler. Det brukar inte vara något slagskott och inga tacklingar.
Men du, det är en tjej med i ditt lag också.
Ja, det brukar det vara.
Jag tycker det är häftigt. Ja. Men det ser man ju aldrig i Sverige, liksom, att det kommer en damkrona och ska spela med 3 kronor på någon uppvisning.
Nej, men det borde man göra på uppvisningsmatchen också.
Och det är 2 kvinnor som är invalda i Hockey Hall of Fame.
Ja.
För de som inte vet.
Absolut.
Men gör du någon skillnad då när du spelar med henne? Liksom? Är det andra regler? Eller?
Nej.
Nu är det ju samma lag, så du behöver inte oroa dig för att tackla henne.
Nej, precis.
Micke Renberg ska tydligen vara i det andra laget.
Är det så? Det visste jag inte ens om. Ja, det känns inte okej.
Legions of Doom. Erik Lindros och
han. Ja, just det. Han var med där med John Leclerc på den tiden.
Ja.
Men jag spelade också med Micke Renberg i Toronto. Men det är en bra kille.
Ja, just det. Han var ju där också Micke. Sen. Ja. Nej, jag var lite förvånad att han ska spela så det.
Ja, kul.
Mm. Har jag bättre koll på ditt lag än vad du har själv? Det kan, så kan
nu,
det inte
just
vara.
Nu verkar så. Jag har inte börjat titta på vilka jag ska spela med.
Du ska i alla fall spela ihop med Daniel Alfredsson och bröderna Sedin, som också valts in då.
Så
det är ju väldigt speciellt att 3 stycken svenska valts in, eller hur?
Ja, det är helt unikt, och det kommer nog aldrig, man ska väl aldrig säga aldrig, men det kan dröja innan det sker igen. Jag ska säga, den nästa som är på tur är ju, som kommer väljas in, det är Henrik Lundqvist såklart. Men att ha 3 stycken vid samma tillfälle är fantastiskt. 3 otroligt fina karriärer och jag har haft turen att spela med både bröderna Sedin i Vancouver kort i avslutning på min karriär. Men i landslaget såklart och jättekul för Daniel Alfredsson som har varit, kan man säga, Ottawas huvudstaden i Kanada. Han har ju varit den viktigaste spelaren där under en väldigt lång tid som lagkapten. Haft en fantastisk karriär så att det ska bli en jättekul helg.
Jag läste att Henrik Sedin hade gått om dig i fler assists i karriären.
Det är omöjligt, det är omöjligt. Har du läst rätt verkligen?
Hade ju det. Men annars
men det är inte poäng och mål va?
Nej, inte totalt,
nej,
herregud.
Nej.
981 matcher, 987 poäng. Känn på den.
Det är bra.
Och en jäkla massa mål också.
Ja.
564 stycken.
Ja, just det.
Ja. Ja. Kan du alla de här siffrorna utan till? Är det bara jag som är facit?
Nej, nu du har koll. Jag vet att det är 560 någonting, men...
Ja, så är det. 1349 poäng gjorde du.
Mm.
Det är ganska mycket.
Ja, det är många år att hålla sig skadefri. Det är väl en kombination.
Ja, men Alfredsson, han gjorde ju just det. Han har ju hållit sig kvar i Kanada. Och nu ska han tydligen starta paddelförening där. Eller en paddelhall.
Mm.
Har du koll?
Nej, det visste jag inte. Lotta, jag är imponerad.
Paddelhall ska han ha nu.
Okej.
Okay. Här börjar du ut i Sverige, men han ska köra.
Ja.
Det kanske är nytt där.
Ja, det är nog nytt. Det var någon, jag var där här i somras. Det var någon som hade startat det, men det kan jag tänka.
Mm.
Men Daniel Alfredsson i Sverige, precis som vi pratade om det, han är inte så... liksom känd på det sättet, men i Kanadas huvudstad och vad han har gjort för Ottawa Senators som under en period han hade Marion Hossa och han hade en annan duktig spelare Jason Spezza, de hade ju verkligen ett av topplagen på NHL under en lång period, förlorade ju även i en Stanley Cup-final mot Anaheim, han var väldigt nära att vinna Stanley Cup. Och det som är bra egentligen där är väl att under 4 år så hade vi ett otroligt, det kallades för Battle of Ontario, och det är provinsen i Kanada, slaget om Ontario. Och det var vi, Toronto Maple Leafs, mot dem. Vi förlorade mot dem alltid i grundserien, men vi slog dem alltid i slutspelet. 4 år. Så jag ska ta upp det med nu när jag träffar.
Jag tycker du ska. Men vad är det med Toronto? Ibland är det som det är en liten förbannelse, för de går till slutspelet och sen så var det slut.
Ja, och det är konstigt hur det kan vara. Toronto har inte vunnit Stanley Cup sedan 1967. Om du tittar på rent ekonomiska förutsättningar så har de bästa i hela NHL.
Mm.
Men man har inte lyckats riktigt sportsligt hela vägen. Vi var i semifinal 2 gånger när de förlorade i 6:e matchen i båda tillfällen, tror jag. Men det är otroligt små marginaler, men det är ofta så också att det bästa laget vinner Stanley Cup till slut, och i ishockey, precis som i många andra sporter, så handlar det om att ha ett komplett lag, det vill säga att du måste ha en målvakt som är väldigt duktig, en toppmålvakt, du måste ha backa som motsvarar det också, och sen forward. Så nu tycker jag ändå att Toronto har ett ungt, väldigt starkt lag, och nu har de väldigt fina förutsättningar under de närmsta 10 åren att kunna bygga en vinnare. Så att det är bara att de matar på här så kommer de få chanser.
En annan du har spelat med ska du spela med igen på söndag också. Roberto Luongo.
Ja.
Ja. Han är med i ditt lag.
Han är med och blir
målvakt.
Invald. Han blir invald, precis, spelade jag kort med då i Vancouver, och en av Kanadas, varit landslag som har backat för Kanada och vunnit OS-turneringar och VM och allt möjligt. En otroligt duktig spelare.
Mm. Det här med att du bara har spelat för kanadensiska klubbar. Varför är det så?
Det är en slump.
Första var Quebec, va?
Ja, 4 år i Quebec. 3 år i Toronto. Eller 13 år i Toronto, förlåt. Och sen avslutade jag i Vancouver. Ja, det är en ren slump. Det blev så för mig.
Mm.
Jag var draftad av Quebec och sen hamnade jag i Toronto och sen avslutade jag i Vancouver. Så det var en ren slump att det blev Kanada. Jag är otroligt glad för det, för Kanada, ja, som du vet, ishockeyn är ju, det är liksom Kanadas nationalsport. Så jag är väldigt glad att jag har fått spela där istället för vissa städer i USA där ishockeyn kanske inte är så viktig. Man tänker på ja, men det finns städer som Carolina där andra sporter är mycket, mycket större i USA. Så att det har varit väldigt kul att vara i Kanada.
Visst gjorde de om Quebec till ett annat lag?
Quebec blev Colorado.
Ja, så det är därför Forsberg hamnade i Colorado?
Yes.
Men inte du?
Nej.
Nej. Och sen då, när du har varit i Toronto så jättelänge och börjar se slutet på karriären, så väljer du att gå till Vancouver. Hur tänkte du då?
Ja, hur tänkte jag då? Toronto var ju vi var i en situation i min sista säsong där vi var på gränsen att ta oss till slutspel, och min huvudtanke var nog ändå att vilja avsluta min karriär med Toronto som jag hade spelat så många år i. Men säsongen var slut, vi missade slutspel med 2 eller 3 poäng mitt sista år med Toronto Maple Leafs, och jag hade nästan bestämt mig att nu slutar jag med ishockey. Och så gick sommaren, och sen fick jag ett väldigt fint erbjudande under sommaren, och då blir man, som det heter, unrestricted free agent. Det betyder att vilken klubb som helst kan höra av sig och fråga: Mats, vill du komma och spela med oss? Man har inga restriktioner var man ska gå. Och då hörde Vancouver av sig, och då tackade jag först nej. Men sen när hösten började, och det var, vi var kanske framme vid den här tiden, oktober, november, då kände jag att jag kanske ändå ska försöka prova att spela med ett lag som också har chans att vinna Stanley Cup. Så att då tackade jag, och så började jag i januari, så det blev ju bara en halv säsong med Vancouver.
Och där gick det lite trögt då?
Det gick trögt under... Vancouver hade ju ett väldigt bra lag. Vi var topp 6 tror jag i ligan i poängmässigt. Vi vann den första runden i slutspel, och vi förlorade i andra mot Chicago tror jag, som gick till final. Sen var de i final 2 år efter jag hade varit där, så var ju bröderna sin i final mot Boston. Så Vancouver hade ett väldigt bra lag. Det var en trög start för mig, och man inser att som 37-åring komma in och hoppa in mitt i en säsong är inte lätt heller. Säsongen har pågått 6 månader.
Men
sen gick det bra i slutspelet.
Ja, precis.
Ska jag säga. Så slutspelet sen, när det kom igång, så kändes det som att jag hade hunnit fatt, så att säga.
Men hur kändes det den perioden? För det är ju ganska tufft när det är kritik.
Ja. Jag vet inte, det är ju så, är det någonting man har lärt sig under de här åren i NHL som spelare, så är det är upp och ner, om man säger medialt. Och någonstans mitt förhållningssätt under alla år i Toronto som lagkapten, och så är väl sanningen någonstans alltid i mitten, men det, antingen så har du ett lag som ska vinna Stanley Cup, eller så är man inte vattenvärd. Och där någonstans emellan pendlar ju då, kan man säga, historien om Toronto Maple Leafs i under en säsong. Och det är ju olika varje vecka. Men sanningen är i mitten. Så jag har väl alltid haft en strategi under hela min karriär, oavsett om det varit väldigt bra kritik eller dålig, att försöka tänka på vad har jag gjort som spelare, vad är det jag står för, och jag vet vem jag är där. Och sen inte försöka följa, det har varit en strategi jag hade hela min karriär. Jag har inte följt vad som skrivs, sägs, talas om en i media. Och hade jag gjort det under Toronto, hade jag aldrig kunnat vara där i 13 år. För det är ett konstant 5 radiokanaler, och det är 5 tv-kanaler. Och det är 30-40 journalister man träffar varje dag. Och då hade man nog blivit galen.
Ja, men om vi byter ut journalisterna, som oftast är de som trackar kanske. Och så går vi in på spel eller på fanser istället. Ja. De har ju knappast haft något problem med. Du är en legendar där.
Men det, jag skulle säga att det är nog ändå en kombination. För att när ett lag förlorar, och det är väl många som inte tänker det på det, tror jag, men det är ju tungt, och det är speciellt komplicerat. Det är också en anledning varför Toronto har svårt att bygga ett lag som över tid utmanar dem Stanley Cup. Det är väldigt dåligt tålamod i och med att det är sånt enormt intresse för laget, som man väldigt svårt att acceptera att det kan ta några år. Både som fans och självklart media som följer laget. Det tycker jag man ändå har nu. Nu finns det en långsiktighet där. Men det är klart att det är enklare om du är i Tampa eller om du är i Carolina, där du kan gå dåligt i 3 månader och du kan missa slutspel i 2 år. Men du behöver inte göra så stora förändringar i laget. Går det dåligt i Toronto, då ska spelarna bort. General managern ska sparkas, tränaren måste bort, och då är det väldigt svårt att få kontinuitet.
Ja, herregud. Du har skjutit någon älg i år förresten.
Ja, vi har varit på älgjakt.
Ja, hur gick det
då? Fantastiskt. Vi har sköt en älg faktiskt upp i Tornedalen. Så nu har vi älgkött i frysen här, så barnen är nöjda. Nu blir köttfärs.
Men kom det ingen vildsvin farande?
Nej, inga vildsvin. Där uppe i Tornedalen så trivs inte vildsvinen.
Man har inte kommit så långt upp än. De är på väg.
Ja, de är nog på väg upp längs kusten, men det dröjer nog några år innan de tar sig till Tornedalen.
Och då ska jag fråga dig den här frågan och då ska du svara mig. Hur många taggar hade den?
Den hade inga taggar, för det var en kviga, ett ungt hondjur. Ja. Men, och som jag sa, när man har kommit hem, jag har ju mycket jakt i min släkt uppe från Norrbotten, men det är en otroligt fin helhet med jakten, för att när du väl har skjutit djur sådär så tar du hand om hela kroppen. Det är bara det enda som man inte tar hand om i benen i stort sett. Sen har du ju allt från älgfärs till olika typer av kött som vi äter med familjen och barnen hela vintern. Så det är väldigt fint.
Men har du någonsin stoppat upp ett älghuvud på väggen?
Nej, det har jag inte gjort.
Nej. Är du ledsen för att du aldrig vann Stanley Cup?
Nej, det är jag inte. Det är klart alla vill, man vill ju vinna alla de olika stora mästerskapen.
Du har vunnit VM och OS, det är ganska vunnit, få förrummet.
Ja, precis. Och jag har fått, framförallt har jag fått ut allt vi har pratat om egentligen och den här helgen vi ska på nu. Jag har fått ut otroligt mycket av någonting som har varit min hobby. En lek i ishockey som det fortfarande är idag. Fast det är väldigt mycket press och krav runt omkring det på högsta nivån. Så jag är otroligt tacksam för hela min karriär.
Men hur går det med dina barn här? Vem har de börjat med?
Ja, vi har ju vår äldsta dotter. De håller på med massa olika idrott. Och mellankillen nu, han har börjat med ishockey. Så det känns, det är kul. Min fru tycker nog att jag är alldeles för passiv. Jag borde vara mycket mer liksom. Nu är det dags att sticka och åka skridskor och träna och sådär. Men barn måste få leka sig fram så att de får prova på allt möjligt. Det är allt från piano till sjunga kör till ishockey och sen är det basket och det är fotboll och allt möjligt.
Du, din dotter, äldste dotter, snodde du min dotters namn där eller?
Är det så?
Hon heter ju Bonnie.
Nej, jo. Vad kul.
Bonnie Bromé och Bonnie Sundin.
Det är underbart.
Ja, det är ett fint namn.
Ja, det är det. Men älskar.
Om hon vill hålla på med hockey då?
Ja. Hon har sagt det nu, ja självklart. Hon håller på med hockey. Barnen, de kommer få hålla på med precis det de vill. Bara jag tror att det viktigaste är väl att de hittar någonting som de brinner lite för och tycker är kul. Mm. Det är också ett enda sätt att utvecklas på ett bra sätt.
Jag tänker på Erik Lindros då, som du ska möta. Han är kapten i det andra laget. Då. Han slutade efter ett stort antal hjärnskakningar, visst var det så?
Mm.
Rejält Jordan. Också.
Ja, och Erik Lindros är ju, det kanske många som inte vet, men han var ju verkligen sen han var kanske 12-årsåldern den nästa stora, riktiga superstjärnan. Om man visste att han skulle bli i stort sett lika bra som Wayne Gretzky eller Mario Lemieux, som man tittar nu i USA, är de största stjärnorna som har spelats. Men precis som du säger, och hade en fantastisk start i NHL, men hans karriär var ju lite för kort kan man säga, på grund av precis som du säger, hjärnskakan. Han fick några väldigt allvarliga hjärnskakningar. Han spelar själv, han är väldigt stor, han är lika stor som jag, 1,95, tyngre än vad jag var, otroligt muskulös, men hade ändå spelsinne och kunde passa, skjuta, göra mål, men spela väldigt fysiskt. Och det var väl just att han spelar väldigt fysiskt också, då blir du också utsatt på ett annat sätt ute på isen. Och han fick några allvarliga hjärnskakningar som tyvärr gjorde att han inte kunde ha en lika lång karriär som han borde haft.
Men då hade han ändå hjälm.
Han hade hjälm, absolut.
Ja, för om vi tänker på de som spelade tidigare, som de som gick före er, de hade inte alltid hjälmar.
De var riktiga hårdingar. Ja. Men det var ett annat typ av spel då också. Och hjälm och även målvakten hade ju inte mask på ansiktet. Men när Bobby Hall på 70-talet, när han började böja sitt klubblad på klubban så han kunde skjuta, han var den första som sköt slagskott. Då insåg hon målvakten, när det är dags.
Det blir lite hårt.
Nu måste vi ha något skydd för ansiktet. För då börjar puckarna skjutas högt och väldigt hårt.
Ja.
Så det var, då introduceras maskerna på målvakterna.
Ja. Jag frågar om det där med hjärnskakningar. För som du vet så har Börje Salming blivit sjuk i ALS. Och likaså en annan för detta kompis som han spelade med i Toronto har samma sjukdom.
Mm.
Och det är ju lite från den tiden när man inte alltid kanske hade hjälm på sig. Vad tänker du kring det?
Ja, för det första så är det en hemsk sjukdom. Och man vet väl, jag har inte läst på så mycket, men man vet att det är kopplat till hög metabolism. Det finns olika riskfaktorer, det finns några som är genetiska där. Men oavsett så... och precis, det finns en överrepresentation av tävlingsidrottare som drabbas av det då. Så att det är en otroligt tråkig sjukdom. Nu hoppas jag att, jag tror att Börje ska komma till Toronto den här helgen och att han kan bli hyllad igen. Jag hoppas verkligen att han tar sig dit.
Jag tror det beror lite på dagsform då.
Ja, precis. Och för mig, hela min karriär, så var ju när jag kom till Toronto Maple Leafs, så var det Börje Salming jag pratade med, dels om vad innebär det att spela för Toronto Maple Leafs. Han var en mentor när jag var tillfrågad att bli lagkapten. Då pratade jag med Börje. Jag var uppe i Börje hade en hockeyskola på den tiden i Kiruna som jag var uppe och deltog i. Och han sa till mig, Börje, det kommer jag aldrig glömma, att Mats, självklart, om de frågar att du ska vara lagkapten, ska du tacka ja. För det är ett otroligt fint erkännande och någonting du ska göra. Och han hade själv sa att han hade tackat nej. Och det hade han ångrat sig att han inte tackade ja och blev lagkapten. Mm.
Han är en oerhört ödmjuk människa. Jag har haft turen att träffa honom några gånger. Ja. Och det som händer nu, det gör så fruktansvärt ont. Mm. Och jag, när det här sjukdomsbeskedet kom, så vet jag att jag la ut en bild på honom och mig på min Facebook och bara skrev kämpa som liksom alla bara kämpa. Och jag har aldrig fått så mycket reaktioner som efter det. Han är väldigt älskad också.
Ja, Börje är ju verkligen den som jag tror för oss alla som spelar ishockey, men även från fans och media, signifikativ för en hockeyspelare och den här. Jag älskar, men Börje var ju verkligen en sån krigare liksom, när han spelade på isen också. Och det hoppas jag verkligen att han bibehåller nu i den här kampen mot den här hemska sjukdomen.
Har du träffat honom sedan han blev sjuk? Eller?
Jag har pratat kort med Börjes fru och jag har haft textkonversation med Börje.
Det har gått fort, det är det som jag blev så ledsen
av. Jag hoppas jag kan träffa nu i helgen och i Toronto.
Ja. Riktigt skitsjukdom är det faktiskt.
Det är en fruktansvärd sjukdom. Mm.
Du, när blir det mästarnas mästare med dig? Hur många gånger har du sagt nej?
Ganska många gånger. jag låter mig inte luras dit nu. Jag har insett att det ser väldigt härligt ut på de där platserna man är. Men sen vet jag själv hur det är när man samlar. Och det är klart att det vet de som arrangerar programmet också. När man samlar sådana här tävlingsvinnarskallar som absolut inte vill förlora någonting. Då blir det väldigt mycket tävling. Jag inser nog bara mina begränsningar rent fysiskt och psykiskt för att utsätta mig för det där. Så att, nej, du kommer nog inte se mig där.
Nej. Då blir det Let's Dance kanske?
Ännu mindre.
Hur många gånger har du sagt nej till det då? Tre?
Ännu mindre sannolikt.
Men de har frågat dig, det måste de ha gjort.
Ja, just min taktkänsla och dansen där, den vill jag inte utsätta någon som tittar för.
Okej, då prövar jag med nästa program. Masked Singer.
Kommer inte heller
själv. Är du säker?
Men i Masked Singer var det väldigt roligt, för någon månad senast det var, då hörde jag ett skrik från tv-rum hemma hos oss. Och jag satt och med datorn tror jag, men då var det någon i juryn som hade gissat att det var Mats Sundin. Och det satt mina barn och tittade på. Och då kom de springande allihopa. Är det du, pappa?
Vad var det för något då?
Det kanske det är, sa jag. Nej, jag kommer inte ihåg vilken det var, vilken karaktär det var. Men det tyckte de var väldigt spännande. Mm. Så att det är väl så också. När barnen uppfattar mig, så är det inte att Mats pappa som var ishockeyspelare, utan det är Mats pappa som nästan var med på Masked Singer.
Ja, men du tillbringar mycket tid med dina barn. Du tar stor del i deras liv och hämtar och kör.
Det är väl det som är som jag verkligen uppskattar sen ishockeyn var slut och vi fick ju barn efter min karriär. Det är att man kan verkligen vara närvarande nu på barnens resa och göra roliga saker, följa deras intressen som väcks för olika saker och vad det är. Så att det är väl huvuduppgiften nu, kan man säga. Försöka hjälpa dem och få vara delaktig i deras liv.
Mm. Har du lärt dig att laga mat nu?
Jag har alltid kunnat laga mat.
Ja, det är bara skala lök, du inte visste hur man gjorde.
Och det där är så, det är konstigt, vissa saker sätter sig. Alla som säger det var ett skämt jag gjorde. Jag skämtar ju med med
Anna Mannerheim.
Anna Mannerheim, ja, som var där. Nej, det gjorde jag inte. Det var en liten övning.
Men det där, för den som inte har sett det, säg nu då. Hur var det då? Hon var där, vi skulle laga mat.
Vi skulle göra köttfärssås, tror jag, och spaghetti. Ja. Och då skulle vi tillsammans hjälpa till där. Och jag hade väl inte använt de här köksredskapen så mycket heller. Så jag bara rotade här i lådan och då precis tog jag fram
potatisskalan
där för löken. Och då tittade hon på mig frågande. Men det var ett väldigt bra tv.
Och det är klart det
var. Det konstiga, det där minns folk. Varenda en kommer ihåg det där. Inte så här, jag kommer ihåg det där mål i Finland, utan, och jag minns dig, du skulle skala löken med potatisskalan. Kommer inte ihåg vad jag heter ens, men att jag tog fram potatisskalan för löken, det minns jag.
Men har du lärt dig nu laga mat?
Jag ska vara ärlig och säga att jag är långt ifrån någon som håller på med gourmetmat. Men jag kan de basala sakerna. Jag kan nog fixa, blir det viltkött och sådär, ja, men då kan jag nog säga att jag har en kunskap som kanske överskrider några andras, men annars är det väldigt basalt.
Ja. Jag har kommit på ett nytt program som du kan vara med i nu.
Aha, för
ska jag testa? Draknästet.
Nej.
Jo, för du gillar att investera i saker.
Nej, jag gillar, så, nej det gör jag inte heller. Jag är väldigt försiktig. Jag är väldigt försiktig. Ja. Jag har två saker som jag är delaktig.
Ja, Smartify fortfarande, eller?
Ja, absolut.
Vad gör ni då?
Ja, precis. Och jag är inte operativ på något sätt. Det var ett bolag som jag var med och grundade 2007. Vi har personliga tekniker som finns i hela Sverige. Och hjälper med installationer, hemsupport runt IT-tjänster. Så det är allt från att hjälpa kunder att sätta upp storbilds-TV och koppla upp dem till routers, till larm, alla möjliga saker.
Sådana man skulle behöva ha hemma.
Precis. Så, då, det finns.
Så ringer jag dig?
Ja, nej, inte mig.
Hur är du på sånt? Internet och telefoner och Instagram, nej, och Twitter?
Jag har inga sociala medier.
Nej.
Överhuvudtaget. Men telefoner, jag är väldigt dålig. Generellt.
Är du bra på att hjälpa barnen med läxorna då?
Ja, det gör min fru mestadels. Mm. Men jag gör mycket av de andra sakerna, liksom körningar, tar de aktiviteter. Jag tycker ändå vi växeldrar bra där.
Men läser du fortfarande historiska romaner, är det så?
Jag är lite fascinerad av historia. Jag läste precis klart en bok om Charles Lindbergh.
Mannen som flög.
Ja, precis. Och att han var USA:s största kändis under en period och sen gick från, vad heter titeln nu, från Jesus till Judas heter den, om han, en svensk som har skrivit hans bok då. Väldigt konstiga politiska åsikter där i slutet efter sin stora flygning.
Sen har du väl
Jag snöade in lite på Finland och läste lite om våra kära grannland och deras kamp mot Sovjet på den tiden och under andra världskriget och allt de har gått igenom var lite framtiden. Nej, men det är spännande. Jag tycker också historia, ibland är det väldigt bra att gå tillbaka och titta på historien, för mycket upprepas också när man tittar på rent politiskt också och krig och allt möjligt, va? Så är det gamla saker som faktiskt kommer tillbaka.
Ja, blir inte du nojig nu då? Om du tittar på hur världen ser ut. Alltså det är inte klokt, det är rörigt överallt.
Ja, och jag tänkte säga, jag vet inte om det har väl inte alltid varit så, men det är klart för oss blir det väl nu när det är väl krig någonstans i världen, har det varit konstant under en lång period. Men det är klart att vi reagerar lite extra nu när det börjar komma lite närmare våra trakter här på jorden. Så att det är klart väldigt obehagligt. Och
Hur pratar du med dina barn om det?
Ja, jag vet inte om vi pratar så mycket om just det egentligen. Utan jag tänker väl att barn ska få vara barn, och ju längre man kan hålla dem borta från den typen av saker, så kanske ju bättre är det. Vi kanske borde prata mer med, men det har varit så. Vi har inte pratat så mycket om det.
Mm. Vem brukar vara jultomt hos dig?
Det brukar variera beroende på lite vart vi är. Förra året firade vi jul uppe i Tornedalen. Då hade vi en granne där. Vi får se vart vi ska i år, men vi försöker hitta någon, och försöker helst hitta någon som inte är
Är du?
Ja, inte jag. Och ingen annan som måste lämna för att köpa tidningen. Det är väldigt bra om man kan hitta någon. För nu har barnen blivit så gamla så de räknar in så att alla är där också.
Ja, de sitter då.
Ja, de har börjat syna det där nu. Att det där var ingen pappa, det var ingen riktig tomte. Han hade en mask på sig. Alltså.
Jag kom när min dotter Bonnie var liten. Och så kom tomten och så delade ut lite julklappar. Så säger de så här. Konstigt, tomten lät som pappa. Det var jättelikt.
Det var konstigt.
Ja, det var konstigt. Men var helt övertygad om att det var tomten som hade varit där. Liksom. Ja. Så hon ställde ut en tallrik gröt och så efter att han hade varit där. Det var så konstigt, han lät som pappa. Just den här, du vet. Ja. Apropå...
Underbart.
Apropå historia. 100 år fyller hockeyn och ska firas. Eller?
I Sverige, yes. Mm. 100-årsjubileum för Svenska ishockeyförbundet.
Det blir nästa vecka det, va?
Det är nästa vecka. Mm. 17, va? Mm.
Vad tänker du?
Men det är fantastiskt att det har varit med så länge. Och jag tänker, vi här uppe i Norden som är uppväxta med mörka långa vintrar. Och jag går tillbaka till min egen barndom. Var det någonting som fick en engagerad och fick en att leva upp och väckte känslor, så var det ju idrott. Mm. Och hockey var ju för vår familj mycket, men vi tittar på allt från fotboll till friidrott till allting, kvinnor och män som spelar. Och jag tror därför också, kanske ishockeyn är ju stor i Sverige, men all sport någonstans, vi människor behöver det för att liva upp vardagen. Och jag brukar också säga att livet, varför min fru till exempel är inte lika idrottsintresserad som jag, men det är liksom alla livets känslor förpackade i 60 minuter av ishockey. Det är hopp, det är förtvivlan, det är kärlek, det är glädje, det är sorg. Allt för att uppleva paketerat i 60 minuter. Det är därför människor gillar.
Ja, och sen så tror jag också att man kan hålla på samma sak. Du nämnde förut, du sa att det var på den tiden bara fanns två kanaler. Nu kan man i alla fall hålla på samma lag som någon annan och man har sett samma match. Och, du vet, man har något att prata om.
Ja,
förstår du vad jag menar?
Precis.
För nu är det så här, har du sett det program? Nej, det har jag inte. Nej, synd. Har du? Nej, inte du.
Nej.
Men du har det, ja, kul. Och så, men du vet sådär, det är svårt att hitta referenspunkter.
Så är det. Som jag sa, men däremot tror jag att ishockeyn, precis som många andra sporter, men hockeyn i Sverige har inte direkt vuxit, tror jag, vad det gäller registrerade ishockeyspelare sedan 80-talet. Vi är fortfarande otroligt, där ska ishockeyförbundet ha en stor kredit de senaste 20 åren, 30 åren, att få fram väldigt duktiga tjejer och killar som tävlar på absolut yttersta nivå, trots att vi är så litet land. Men det är ingen självklarhet att det kommer vara så i framtiden. Så att jag vet att jag brukar alltid nämna Tommy Bostedt som jag hade som tränare i början på 90-talet, men som sen var en otroligt stark drivande kraft i hockeyförbundet med en röd tråd från hockeyförbundet ut i alla gräsrötsföreningar i ishockeyn som många andra idrotter i Sverige inte har. Och det är därför hockeyn var duktiga på att varje år så ser man, oj, en ny 18-åring som är en av de bästa i världen. Mm. Så det där måste ishockeyn bibehålla.
Jag läste en artikel igår som var ganska kritisk eller ifrågasatte just svensk hockeys framtid, och det pratades om TV-pucken och att det hade blivit alldeles för fokuserat kring det och föräldrar som blev hotade eller som hotade tränare när barnen inte kom med, och du vet, läste du den? Det var en ganska lång artikel igår.
Jag såg den inte, på tal om att det är sånt brus nu
i media. Brus, ja.
Men man kan väl säga att för min egen del så är ju TV-pucken, och det är då min egen relation. Det här var 1986. Men det var en väldigt fin del av min ishockey. Och fortfarande första gången jag kom i kontakt med att jag kommer ihåg semifinalen när, oj, hur TV-apparater på läktaren. Nu kan kompisarna i skolan titta på den här matchen. Mm. Det har jag inga problem med. Sen får det ju tyvärr idag börjar det bli så mycket pengar inom professionell idrott och föräldrar med väldigt fel förväntningar och förhoppningar om vad det här handlar om egentligen. Yeah. Utan det handlar inte om att man tror att varenda en som kommer med till TV-pucken kommer spela NHL och bli ekonomiskt oberoende, vilket jag tror många föräldrar kanske ibland tänker. Så där också, alla de här stora idrotten har ett jättejobb att göra med att, sätta förväntningsnivån på föräldrar, och det gäller ishockeyn, kanske Riksidrottsförbundet, där man måste tala om att, som ni förstår, mindre än 1% av alla som spelar ishockey tar sig till SHL. Vi ska inte förstöra
SHL, barn... sa du nu.
SHL. Vi ska inte förstöra barnens drömmar, men vi måste ändå hålla allting i realistiskt, så att säga, under, och förväntningarna. Och det stora med idrotten är att vi får träna, barnen får ha kul, man lär sig alla saker vad det gäller att vara en del av ett lag och passa tider och allt sånt där och så vidare. Så att den där balansen tror jag ibland försvinner nu när det har blivit så mycket pengar och ekonomiska ställningar som tror jag kanske också påverkar till exempel TV-punk. Mm.
Men jag tänker att dina föräldrar måste väl ändå vara någon form av förebilder för hur man är en bra idrottsförälder, eller?
Ja, de var fantastiska och jag hade ju två bröder. Alla höll på med både ishockey, fotboll, bandy och alla möjliga sporter. Och det var ju ren taxiservice från Sollentuna i hela Storstockholm under hela min uppväxt. Och inte bara jag utan två barn till som skulle iväg. Men jag har inget minne av att mina föräldrar någonsin har sagt ett måste. Eller klaga på, eller tvingat fram någonting. Däremot har de alltid varit där. De har stått på träningar, de har tittat på matcher, och det vet man också som barn är viktigt när man ser dem på läktaren. Men inga krav överhuvudtaget. Men otroligt stöd. Omänskligt stort stöd. Pappa jobbade på Televerket och mamma var distriktssköterska med begränsad ekonomi. Så att de har ju verkligen, när man tittar tillbaka, så la ju otroligt största delen av sin fritid och allt på att vi skulle få hålla på med det vi tyckte var kul.
Ja, för hockey är väl också en materialsport ganska mycket. Det är väl ganska dyrt att hålla på med, eller?
Det är ett annat stort problem för ishockeyn. Det är ju att till skillnad mot fotboll och innebandy och andra sporter som är väldigt enkelt att bara utrustningsmässigt enkelt, men också alltså inte dyrt. Hockeyn har ett jätteproblem där utrustningen är dyr, det är begränsat med isytor i Storstockholmsområdet i alla fall. Svårt med tider och generellt för föräldrar en dyr sport att hålla på med. Så absolut. Mm. Det är någonting som också ishockeyförbundet och hockeyn framgent måste jobba med, så att flera barn, ungdomar, tjejer och killar kan hålla på med ishockey.
Men de köpte de en utrustning då som ni fick arva av varandra, eller om de hade...
Nej, vi spelar ju samtidigt. Så att, däremot kan man färva storebrorsans benskydd och skridskor, så att säga. Mm. Men det var ju hela tiden, de fick ju ligga på. Men då var det semester, sommarlovet blev ju antingen i Kainulasjärvi hos mormor eller i Bollnäs.
Var ligger det? Kainulasjärvi?
Ja, det ligger mitt emellan Luleå och Kiruna, kan man säga, wow. I Tornedalen. 2 mil från Tärende, där Charlotte Kallas staty står där i Tärende.
Jaha, så hon är där uppifrån?
Ja.
Lever hon fortfarande eller?
Vem då?
Din mormor.
Nej, mormor lever inte. Och, min mormor och morfar har gått bort. Men vi har en stuga där i byn och morbröder och sådär. Och det är de vi jagar älg med också.
Men hur var det där uppe då? Och komma liksom, vara uppväxt i Stockholm och komma upp dit. Det måste ju varit världens grej som barn.
Det var de bästa sommarminnena är ju, vi gjorde inte så mycket annat heller, men det var där uppifrån och när man är i en by på det sättet med, på den tiden kanske var 250 invånare, idag 130, så var det en otrolig frihetskänsla,
ja.
Att sätta sig på cykeln och du behövde bara komma tillbaka, det fanns ju inget, föräldrar behövde inte oroa sig för motorvägar eller konstiga saker, utan man var verkligen sommarlov, man stack och spelade fotboll. Så att det var en otrolig frihetskänsla.
Hur gamla är dina barn?
Barnen är nu 10, 8 och 5. Och jag har en fråga till dig, Lotta.
Mm.
Vad är, på tal om Tornedalen, ska du få en quiz nu.
Okay.
Vad är Tornedalslåset?
Tornedalslåset? Tornedalslåset? Vart är vi på väg?
Tornedalslåset är väldigt bra, men den kan du googla. Tornedalslåset är, då sätter man sopkvasten på dörren för att visa att man inte är hemma. Man låser aldrig dörren.
Jaha.
Så man visar. Det är fortfarande idag där uppe. Mm. Det är nog enda landsändan kanske i Sverige. Man gör så fortfarande.
Ni har inte så i Djursholm? Nej. Nej. Det finns inte där, nej.
Borde vara.
Ja. Du... Ett otroligt stort tack för att du kom hit. Det är alltid lika kul att träffa dig, hörru.
Tack för att jag fick komma, Lotta.
Ja. Och res nu försiktigt och hälsa Börje ifall han dyker upp.
Jag ska göra det.
Och var försiktig på plan nu så du inte kommer hem med.
Nej, någon mer skada.
Nej, men du hade, ja just det, hade du, det var ju några skador även då. Men du ska ha med dig din gamla dräkt, eller vadå? Eller skydd och allt?
Nej, det, jag har faktiskt utrustning som ligger där.
Ja, för du...
Jag tar med mig skridskorna bara.
Ja, men det ser ju ut som du är lika fit som du var då.
Nej, eller? Det är en synvilla.
Det är en synvilla.
Ja, det är en synvilla. Ja.
Tror du hade glasögon på mig, va? Nej, jo. Nej. I alla fall, Mats Sundin, stort tack.
Tack snälla, Lotta.
Tack för att du har lyssnat på Lotta och samtalet. Vi hörs 2:30 måndag till fredag på Mix Megapol.